Välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundiden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker. Det är bibelförklaring över Jakobs brevet och vi har kommit till del 9.
Välkomna då till bibelförklaringen denna tisdagskväll. Vi har kommit till Jakobsbrevets andra kapitel och 14:e vers, som jag har rätt antecknat. Jo, men det har jag ju definitivt. Den där 13:e versen, den känner ni väl igen. Det är ju en svår vers till en början, men sen när vi fick den förklarad så är det ju en underbar vers som talar om att om vi visar barmhärtighet så kan vi vara frimodiga inför domen. För om vi visar barmhärtighet, gudomlig barmhärtighet emot varandra, hur mycket mer ska då inte Gud visa sin barmhärtighet emot oss? Så det var en fin vers. Men sen så kommer vi då över till den 14:e versen. Och vi kommer nu att försöka göra färdigt det andra kapitlet. Vågar inte lova att vi hinner färdigt, men det är i alla fall en ambition. Och då är det som så att Jakobsbrevet, för att göra en kort strukturell översikt. Jakobsbrevet kan sägas vara i två delar. Två delar som handlar om den sanna gudstjänsten. Vad det är att vara att utöva den kristna tron, att förvalta den kristna tron, den sanna gudstjänsten. Och den första delen sträcker sig till och med kapitel 3, vers 12 skulle man kunna säga. Och den säger oss då att vi ska vara ordets görare. Här räcker inte bara med att prata om den kristna tron, utan här gäller att leva den kristna tron, att göra den. Och den andra delen från 3:13 och kapitlet eller brevet ut handlar om att göra detta på ett vist sätt. Så den sanna gudstjänsten är att handla vist. Men så långt har vi inte kommit, utan vi är på detta med att vara ordets görare. Och här finns det då tre delar. Den första delen är vi färdiga med. Och då tänker jag på framförallt kapitel 2 till och med vers 13. Som handlar om att tänka rätt. Här gäller att tänka som Gud. Och det vi ska se nu i från vers 14 till och med 26 eller kapitlet ut, det är att det gäller att handla rätt, att göra de rätta gärningarna. För det är också en del utav tron. Och vi ska se hur det hänger ihop, tron och gärningarna. För man kan inte bara ha tro och man kan inte bara ha gärningar, utan det är två sidor utav samma mynt. Så om vi är troende så lär vi oss att tänka rätt, och vi lär oss att göra de rätta gärningarna. Och sen i det tredje kapitlet, vers 1 då, till och med 12, så är det att tala rätt. Att iaktta en viss självdisciplin när det gäller talet. Men det har vi framför oss och det kommer vi inte in på idag. Utan det är den här andra delen som gäller nu. Och den andra delen som handlar om att göra de rätta gärningarna och se hur tro och gärningar hänger ihop i det avseendet. Det är alltså från vers 14 och kapitlet ut. Och om man skulle dela upp det i några stycken så är det ganska enkelt att göra det. Därför att vers 14 till och med 17 kan sägas vara en del. Och vers 18 till och med 25, en andra del. Och vers 26 där kommer som en sammanfattning utav det här avsnittet. I de här två avsnitten så finns det tre exempel på hur självklart det borde vara att gärningar och tro hör ihop. Och det första exemplet, alltså verserna 14 till och med 17, det handlar om en broder eller en syster som inte har några kläder och inte har någon mat, om den fattige. Och det andra exemplet från vers 21 till och med 23 handlar om Abraham, där Jakob skriver att Abraham blev rättfärdiggjord genom gärningar. Och det tredje exemplet handlar om skökan Rahab, vers 25. Så vi ska ta det så bit för bit. Vi kanske ska börja med att läsa vers 14 till och med 17. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Man kan säga att å ena sidan när vi läser det så är det ju självklart att det inte hjälper med att bara prata om och önska en människa frid och säga att han ska gå och köpa kläder om det inte finns några praktiska möjligheter till det. Han har ju en god retorik, Jakob, och ni ser i den 14:e versen så säger han just det, vad hjälper det? Och det kommer sen igen där i slutet på 16:e versen, vad hjälper det? Så att han inramar det här exemplet med de retoriska orden, vad hjälper det? Alltså det är självklart att det inte hjälper. Nej, man måste ha både tro och gärningar, och det var som sagt självklart för judarna vid den här tiden. Inte tal om någonting annat. Och ändå så är kanske just de här verserna, just det här lilla avsnittet, ett av de avsnitten i Nya Testamentet som har vållat mest besvär för oss västerlänningar. Och jag tror att det kan förklaras eller förstås mot bakgrund av två saker. Det ena det är det att inom Nya Testamentet, om vi tänker oss från Jesus, genom apostlarna till Uppenbarelseboken, så finns det ju en förskjutning i betoningen. Och den förskjutningen är ju den att i början i evangelierna, inte uteslutande men nästan, så vänder sig ju Jesus till judarna. All hans undervisning bygger på Gamla Testamentet, de judiska heliga skrifterna. Han talar till judarna, han använder judiska bilder. Det finns judiska understatements, och det är självklarheter i den undervisningen. Det finns ju undantag att någon hedning kommer till tro i evangelierna, men det händer ju också. Men det är en öppning samtidigt till en utveckling som leder till att allt fler hedningar, alltså icke-judar, får höra evangeliet, och fler kommer till tro. Så att så småningom, läser vi apostlagärningar, så blir de ju till och med i majoritet. Och därför så blir det en förskjutning i just den här frågeställningen tro och gärningar. Från början är det självklart att tro och gärningar hänger ihop, för så är det bland judarna. Men när fler och fler hedningar kommer till tro, så uppstår ju då frågan, hur mycket gärningar, hur mycket ska man kräva utav dem för att de ska också vara under lagen, under Toran? Och för att de också ska anses vara upptagna i Guds folk? Eller räcker det med att man tror på Jesus? Det var ju den typen av frågor som man brottades med. Nu kan man inte säga att Jakobsbrevet brottas med den förskjutningen. Men spänningen finns ju här. Och just det här avsnittet som jag läste nu, 14 till och med 17, det blir bara begripligt utifrån ett hedna kristet perspektiv. Alltså det här att han väcker frågan i vers 14, vad hjälper om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Och hade det varit enbart en judisk miljö, så hade man inte ens kommit på frågan att ställa en sån fråga. Den typen av frågeställning hade inte varit aktuell. Så att det ändå antyds här, även om man kan säga att Jakob avfärdar den här frågeställningen som vi ska se, va, men den antyds ändå, det är därför att det är ett hedna kristet perspektiv. Och på något annat sätt går det inte ens att begripa det här. Och när det är sagt, så är det ju fortfarande så att Jakobsbrevet är skrivet till de förskingrade stammarna av Israel. Så det är en judisk miljö egentligen från början till slut. Men det har börjat komma in en och annan hedning och frågeställningen har börjat komma. Det är den ena förklaringen till att vi då som lever i en rakt igenom hednisk miljö. Vi har ju knappt någon förståelse för det judiska. Utan vi lever så att säga med en betoning där det här med tro och gärningar väcker helt andra associationer. Vi får då svårigheter när vi läser det här som var självklart för judarna. Det är nog den ena förklaringen till varför det är så knepigt för oss. Alltså okunnighet när det gäller det judiska tänkandet. Och det andra, det måste nog sägas, får nog Martin Luther ta på sig till stor del. Han kunde ju inte med det här brevet. Finns till och med utsagor hos Luther, och jag tror nog att det är inte någon överdrift att säga att han ville inte att det skulle vara med i Nya Testamentet alls. Och det är säkert så att det hänger ihop med Luthers egen omvändelse. För Luther, han hade ju verkligen kämpat för att bli en god kristen. När han drabbades av den här omvändelsen och blixten slog ner och han skrek: hjälp mig, Sankt Anna, så ska jag bli munk. Och han klarar sig undan med ovärdet med blotta förskräckelsen, gör en stark upplevelse och gör en omvändelse i den meningen att han bestämmer sig för att han ska göra allt vad han kan för att följa Gud. Han går i kloster och han gör alla de goda gärningar som man ska göra, men hade fortfarande en väldig kamp med sin otillräcklighet, sin ångest, och visste inte om han hade frid med Gud. Det kämpade ju han med under många, många år. Han läste teologi, han läste alla tidigärdens böner. Det berättas om honom, för i det klostret gjorde man som så att man läste de här tidebönerna, jag tror åtminstone 5 gånger per dag. Och under perioder när, om man missade någon, så läste man i fatten bönen vid nästa bönetillfälle. Det blev liksom dubbelt så mycket då. Och ibland kunde det hända att man kanske missade en hel dag eller flera dagar, så fick man läsa ifatt. Och så här levde han, och han levde under askes, han levde under fasta, han levde under bot, och han fick inte frid med Gud. Och så en dag så upptäcker han att det är Gud ensam som frälsar, och att frälsningen skänks oss som en gåva, och det här kan man bara ta emot genom tron. Och så gör han det, får sitt liv förvandlat. Han skriver själv att det var som om paradisets portar öppnades för mig. Så han hade ju en upplevelse utav, ungefär som Paulus för all del, att frälsningen kommer till oss enbart genom Guds nåd och genom tron. Och därför hade han svårt med gärningarna. Eller i vart fall hade han svårt om gärningarna skulle blandas in i detta med tron. Sen kan det nog också ha varit så att exegeterna på den tiden som Luther levde ansåg att Jakobs brev var tillkommet ganska sent. Och med ganska sent så menar jag efter Paulusbreven. Och om man uppfattar Jakobsbrevet på det sättet, då kan man också uppfatta, eller tro sig uppfatta, att Jakob polemiserar mot Paulus. För Paulus har ju varit väldigt mån om att tala att man blir rättfärdiggjord genom tron. Och så kommer då Jakob i efterhand och säger att inte kan väl tron rädda honom. Det är ju gärningarna som är det viktiga. Och så fick Luther för sig att Jakob polemiserade, skrev emot och kom i konflikt med Paulus. Men som vi sa redan i inledning på de här bibelförklaringarna över Jakobsbrevet, så är det sannolikt att Jakob inte bara verkade utan också höll sina predikningar och till och med kanske skrev ner det här innan Paulus. Det vill säga, då fanns ju inte, då är den konflikten undanröjd. Han polemiserar inte alls emot Paulus. I så fall skulle det vara tvärtom. Det var Paulus som polemiserade mot Jakob. Men då är det ju det här med förskjutningen, att Paulus, han vände sig till hedningarna, så det är en helt annan situation. Så där har vi lite förklaringar till att det här avsnittet har varit så svårt. Och när de förklaringarna har talats ut som jag har gjort nu då, så behöver inte det vara så stora svårigheter med det här egentligen. Men vi ska fördjupa oss i det. Hela det här avsnittet 14 till och med 17, eller kanske till och med, ja, 14 till och med 17, det som jag läste framför allt, är ju underordnat vers 13. Och underordnat hela det, allt det som har sagts tidigare i det andra kapitlet. Det betyder att i vers 13 så står det så här, att om vi visar barmhärtighet så kommer vi att ha frimodighet i fråga om domen. Det handlar ju inte om att göra laggärningar och göra gärningar för att prestera någonting inför Gud. Det handlar ju om att visa barmhärtighet. Eller som det står tidigare i det andra kapitlet, du ska älska din nästa som dig själv, i vers 8. Det konungsliga lagen. Det är ju tillämpningen av detta vi talar om. Så det är ju ytterst orättvist om vi angriper Jakob för att han skulle komma med någon gärningslära, när det handlar om att förvalta och göra evangeliet och visa barmhärtighet. Där ser man hur fel det kan gå om man inte får plockat bort de här stötestenarna eller får missförstånden tillrättalagda och sedan läser orden i sitt sammanhang. Vad hjälper det om vi bara pratar evangelium men inte förmedlar eller lever det? När det står här, om någon säger, om någon påstår sig ha tro, och om någon säger gå i frid, klä er varmt och så vidare, så tror jag inte att vi behöver fundera över vem Jakob syftar på. Vi behöver nog inte tänka så att ja, det var nog någon speciell i de här församlingarna som ställde de här frågorna, eller det var någon som hade trätt upp fast han inte är namngiven här. Jag tror knappast att det är så, utan det är ett allmänt hållet resonemang. Om någon, vem som helst, skulle komma med den här typen av invändningar. Det här första exemplet då, om en broder eller syster inte har kläder eller saknar mat för dagen, och så säger man då till dem att de ska gå i frid och klä sig varmt och äta sig mätta. Det är ju så talande det exemplet, så det behöver ju knappast kommenteras. Det behövs inga djupsinniga bibelförklaringar för att vi ska förstå det självklara i det exemplet. Det var alltså människor som inte hade någon garderob och som inte ens hade någon mat för dagen. Kanske som vi har läst om de tidigare, de fattiga, om änkor och faderlösa. Människor som stod utanför förmågan att kunna försörja sig själva. Som stod utanför samhället i den meningen. Och som levde utav de frommas allmosor. Eller som blev omhändertagna på annat sätt utav släktingar. De första kristna, det läser vi om i apostlagärningarna, de upprättade ganska snabbt en hjälp för församlingen. Den inbördes hjälpen, eller brödragemenskapen som det stod i den gamla översättningen. Där man alltså såg till att det materiella fördelades på ett sådant sätt så att ingen skulle behöva lida nöd. Och det här var ju självklart för de första kristna, därför att det var ju deras sätt att förvalta evangelium och ge det vidare. I en mycket påtaglig materiell mening. Det är samma resonemang som Jakob har här. Om vi som kristna människor och som kristen församling har fått del av Guds barmhärtighet, utav Guds goda, då måste vi förstå att vi har blivit redskap i Guds hand, så att vi ska ge det här vidare till andra människor som har det sämre ställt än vad vi själva har. Så måste vi tänka. Det har vi fått lära oss i den första delen utav det andra kapitlet. Vi kan jämföra det här, gå i frid och klä i varmt och så vidare, med några ställen i Gamla testamentet. Första Samuelsboken. Eller om vi tar det i ordning. Domarboken kom ju före Första Samuelsboken. Så Domarboken först då. Domarboken 18. Vers 6. Jag vill bara visa på själva uttrycket. Vers 5. Det är en diskussion med någon som har kommit resande här. Och så säger då prästen i vers 6. Prästen svarar dem: gå i frid. Er resa står under Herrens beskydd. Så det här, det är en välgångsönskan som var vanlig på Gamla testamentets tid. Det var ett sätt att uttrycka det. Ni kan se det igen i första Samuelsboken, första kapitlet. Det är när Eli lyssnar till Hanna. Hon som inte kunde få något barn och som var i templet där. Då svarade Eli henne, alltså första Samuelsboken 1:17. Gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Och så blev det ju också, som ni vet. Men även i Nya testamentet har Markus evangeliet. Matteus, Markus, kapitel 5. Vers 34. Här är en kvinna med blödningar som har kommit fram till Jesus och rört vid honom och blivit till bräggda jord. Och så säger Jesus till henne i vers 34: min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Och till sist i Lukas evangeliet, alltså efter Markus, Lukas kapitel 7. Vers 50. Det är synderskan som smorde Jesu fötter och som fick förlåtelse. I vers 47, och så säger Jesus i Lukas 7:48: dina synder är förlåtna. Då börjar de andra bordsgästerna fråga sig: vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Och så vers 50 då: men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i frid. Så att det åtföljdes alltid med en välgångsönskan, en väldigt praktisk välgångsönskan. Och att, men att bara säga det till en människa som är fattig och som inte har mat för dagen, och att säga det blir ju nästan som ett hån. Det blir motsatt effekt, så att säga. Så det är en dubbelfel, så att säga, om man skulle bete sig på det sättet. Dessutom så hör det till saken att när en människa hade dött, så var det inom den judiska traditionen en sedvänja att man önskade den döde frid. Skickade med den som en välgångshälsning. Så att när den döde lämnade kroppen och skulle gå in i Sheol, in i dödsriket, så var det gå i frid. Men det var väl inte så Jakob tänkte sig det hela. Att man skulle säga gå i frid och, sen, och klä dig med varma kläder. Gå i frid och köp mat och sen inte hjälpa till. Det är som att skicka iväg någon. Det är nästan som en dödsönskan i sig. Det blir ett hån emot den som det handlar om. Men när det är sagt, hörni, så var det en annan sak som slog mig när det gäller det här uttrycket. Och det är det att när vi slutar i högmässan, i avslutningen på högmässan, så går diakonen fram, och prästen kunde lika gärna sagt det också, och säger: gå i frid och tjäna Herren med glädje. Vad betyder de orden om vi inte också hjälper människor att göra det? Alltså om man sätter in det sändningsordet, som det heter i gudstjänsten, i det här sammanhanget, så blir det en väldig utmaning. Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Gå i frid och gör sig, eller gå i frid och gör så. Om vi inte bistår, om vi inte hjälper till. Vi kan inte skicka iväg människor med ett sådant uppdrag, utan att också fylla det med ett innehåll där vi själva står till förfogande. Alltså vi kan inte säga de orden om vi inte som församling och som enskilda, kanske ännu mer som församling, men vi kan inte säga de orden till gudstjänstfirarna om vi inte också utövar diakoni. Det räcker inte med att vara diakon så att säga i munnen, utan man måste vara det med hela hjärtat. I handling, i gärning. Så tror jag vi kan nöja oss med det första exemplet där. Och sen kommer då vers 18 till och med 20 som innehåller ett stycke undervisning med anledning av det här första exemplet. Och det här stycket undervisning, det blir ju då också en övergång till det andra exemplet, det som kommer om Abraham sen. Men låt oss se vad som sägs i undervisningen. Nu säger kanske någon, du har tro. Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Men också de onda andarna tror det och bävar. Vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Där stannar vi. Där har du ett stycke undervisning. Just den här dialogen i vers 18 kan se lite olika ut beroende på vad man har för översättning. Och det beror på att det är lite tveksamt vem som säger vad till vem här. Du vet, det här med frågetecken och situationstecken som det är utsatt här, det är inte utsatt i grundtexten. För där går bara orden i ett enda streck. Så man måste alltså förstå texten eller förstå vad som ska sägas i texten för att kunna göra det här, och då kan man förstå det på några olika sätt. Men när det är sagt så kan jag också säga att det spelar inte så stor roll, eller det spelar ingen roll alls om du har den ena eller den andra översättningen, eller om någon säger till någon och samma person sen svarar, eller om det är den andra som svarar, eller om det är oklart, därför att saken är densamma. Jakob vill visa hur tro och gärningar hör ihop. Att tron utan gärningar är död. Det är det som sägs här. Och då kan man kanske undra då igen då, om det inte är att säga för mycket att tro och gärningar måste hållas ihop så. Att tro utan gärningar är död. Är inte det lite magstarkt, särskilt för oss västerlänningar? Jesus undervisade på samma sätt. Om du kommer ihåg hur det var i bergspredikan, så står det så här i bergspredikan, Matteus 7, vers 21. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Det är exakt samma undervisning. De tänkte ju så i den judiska miljön. Och de menade så. Tron och gärningarna hänger ihop. Fast det är en sak där som jag tänker på, som jag gärna vill ha med här för att det inte ska bli missförstånd. Därför att i vers 22, det ska sägas också, alltså Matteus 7:22, så visar Jesus också på det andra diket, nämligen de som har gärningar men inte har tro. Eller rätt tro. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men jag ska säga, jag har aldrig känt er. Så om ni kommer ihåg det, när vi gick igenom Matteus evangeliet, så sa jag att det finns två diken på vardera sidan av vägen. Det ena där det är bara tro, och det andra där det är bara gärningar. Det avgörande är ju det som står här på slutet. Jag har aldrig känt er. Det gäller att känna Gud. Och det är det som står i inledningen här. Alltså i Matteus 7, 13 och 14. Innan det talas om den smala vägen, så står det att man ska gå igenom den trånga porten. Och om ni minns det, så gick jag igenom det på så sätt att den trånga porten, det är ju den nya födelsen. Det är när vi när vi kommer ut ur oss själva, det är när vi omvänder oss och kontakten med Gud upprättas. Vi människor, vi vill ju gå vår egen väg. Men när Jesus Kristus möter oss, så blir vår egen person inte så viktig, utan den syndiga människan, den yttre människan, får ju ge upp, och vi blir korsfästa med Kristus och vi föds på nytt, en nyfödd relation så att säga. Det är ju det som är det viktiga. Men när det är sagt, så ska vi ha både tro och gärningar. Så man behöver inte ens hamna i diskussionen om tro och gärningar, utan frågan är ju om vi har relationen med Gud klar eller inte. För det är liksom en grundförutsättning. Och det är så tydligt i Jesu undervisning, men inte kanske lika tydligt här när vi kommer till Jakob. Det ligger så att säga som en sorts självklar, det är underförstått i Jakobs texten. Han skriver ju till kristna människor. Och vi har ju redan i första kapitlet, i Jakobs första kapitel, läst till exempel i den 18:e versen hur Gud genom sin vilja födde oss på nytt genom evangeliets ord, eller genom sanningens ord. Så det finns där som en självklarhet. Men det är också en sån sak som kan vara lätt att glömma bort när man bara analyserar en text. Så vi behöver se texten i sitt sammanhang. Det här begreppsparet tro och gärningar, det går ju som en tråd genom de här verserna. Om du tittar i vers 14, står det tro men saknar gärningar. Vers 17, tron i sig själv är död när den är utan gärningar. Vers 18, du har tro, ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa min tro genom gärningar. Vers 22. Du ser att Abrahams tro samverkar med hans gärningar. Och vers 24. Människan erkänns som rättfärdig genom gärningar, inte bara genom tron. För att inte tala om själva kulmen, sammanfattningen i vers 26. Så är tron utan gärningar död. Så det här begreppsparet, det här två sidorna av samma mynt som jag brukar uttrycka det, tro och gärningar, är det genomgående temat i det här avsnittet. Och vi har gått igenom någon bibelförklaring tidigare, några veckor tillbaka, så tittade vi just på gärningar. Där vi konstaterade vad Jakob menar med gärningar. Och vi konstaterade att han menar inte laggärningar, att man skulle prestera. Och vi konstaterade istället att gärningar var som så att säga en trons kraft, eller tron i omsättning. Men vi talade inte någonting om ordet tro, så jag tänkte göra en liten utvidgning nu om tro. Vad är tro för något i det här sammanhanget? Tro heter på grekiska pistis. Och det är förstås, följer ju med från Gamla testamentet, men tro på grekiska pistis betyder förtröstan, tillit, att lita på Gud i en svår situation. När jag, om vi tar för över det i våra sammanhang, så betyder tro i biblisk mening att jag inser att jag inte förmår och jag kan inte, hjälp, vad ska jag göra? Jo, jag litar på att Gud är barmhärtig och att det som han har gjort genom Jesus Kristus gäller för mig. Det är tron. Jag tror på honom alltså. Jag tror inte på min egen tro, utan jag tror på Kristus. Den är upphängd på Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Det här ordet tro förekommer 500 gånger i Nya testamentet. Alltså ganska ofta. Och det är särskilt Paulus som använder uttrycket tro. Han använder det över 200 gånger i sina brev. Och när Paulus använder ordet, så är det just de här två aspekterna. Den ena aspekten nämnde jag, det är två aspekter, men den första nämnde jag, nämligen att det handlar om att lita på Gud. Den andra aspekten, det är att när en hedning kommer i kontakt med Israels Gud, får sin relation upprättad med Israels Gud, föds på nytt, eller hur du nu vill uttrycka det, då kallar Paulus det för att den människan har kommit till tro. Så använder han det också. Och om man tittar i Matteus evangeliet igen, så kan ni se där i Matteus 9 att Jesus använder det på det sättet också. 9:2 har jag skrivit upp. Man för till Jesus en lam som låg på en bädd, och då han såg deras tro sa han till den lame och så vidare. Alltså Jesus såg att de bar fram den lame mannen till honom, till Jesus, i förtröstan, med den tilliten att Jesus skulle göra någonting i det här läget. Och du har det också i vers 22. Hon som rörde vid Jesu hörntofs och som blev botad. Då säger Jesus: din tro har frälst dig. Hon kröp ju fram där till Jesus därför att hon trodde att det skulle ha betydelse för henne. Hon rörde vid hörntofsen som är lagens uppfyllelse. Det kommer ni också ihåg när vi gick igenom Matteus. Hon rörde vid Jesus och vid lagens uppfyllelse i förtröstan, i den tilliten att det skulle ha betydelse, att hon skulle bli botad i bästa fall. Så används ordet, en förtröstan på någon annan. Men om du tittar i 8:e kapitlet, så står det där om i vers 5 och så vidare, om en officer, alltså en hedning, som kommer till Jesus. Och Jesus säger i vers 13. Ja, nu ska vi se, det är inte så här väldigt tydligt här, men hela berättelsen handlar ju om hur en hedning kommer till tro, kommer till Jesus. En hedning erkänns i sin tro. I vers 13 står det ju: till officeren sa Jesus: gå, som du tror skall det ske. Som du tror skall det ske. Han hade kommit till tro på Jesus. Titta i kapitel 15 också. Matteus 15, vers 21. Där är en kanadensisk kvinna, också en hednisk kvinna alltså, som kommer till Jesus, som kommer till tro. Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Och Jesus säger i slutet på den berättelsen, vers 28, ger henne det erkännandet att hon har tro. Hon har, din kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Hon hade kommit till tro på Jesus. Så därför är det inte särskilt långt nästa steg, nämligen hedna missionen. När Paulus predikar för hedningar och de omvänder sig, då kommer de till tro. Så att hedningarnas omvändelse kallas för att komma till tro. Och därför använder Paulus det här uttrycket ganska ofta, för han predikar, han är ju hedningarnas apostel. Men det betyder ju inte då att när hedningarna kommer till tro, det är då i motsats till att de skulle behöva göra några laggärningar för att komma till tro. Det är det som Paulus polemiserar mot. Paulus säger att de behöver inte göra några laggärningar. Så det är en helt annan situation. Men vad betyder då ordet tro hos Jakob? Om vi då går tillbaka till det här avsnittet 14-26. Så används alltså ordet tro 16 gånger. I ett avsnitt som vi, när vi läser det, så tycker vi att det handlar ju bara om gärningar det här. Men om man hade haft andra glasögon så hade sett, det handlar ju bara om tro. Jag försökte räkna de där 16 gångerna, jag fick det inte till så många. Men vi ska se här, vers 14. Någon påstår sig ha tro. Kan väl en sån tro frälsa honom två gånger? Och så längre ner i vers 17, tron i sig själv. Och vers 18, du har tro, visa mig din tro, så ska jag visa dig min tro. Och vers 19, du tror att Gud är en. Också de onda andarna tror det. Vill du inte inse tanklösa människor att tron utan gärningar är död? Och det var uppe i 9. Vers 22. Du ser att hans, alltså Abrahams, tro samverkar med hans gärningar. Det var genom gärningarna som tron blev fullbordad, 11:e gången. Och vers 23. Så uppfyllde skriften: Abraham trodde Gud. Och i slutet på vers 24. Inte bara genom tro. Och vers 26 då. Tron utan gärningar död. Jag fick det till 14. Men det är möjligt att det i någon annan översättning skulle komma hamna på 16. Eller om det har någonting med grundtexten att göra. Det har jag inte tittat närmare på. Men det betyder alltså att Jakob, han talar lika mycket om tro som om gärningar. Så tänk inte dig fortsättningsvis, inte ens om det här relativt kontroversiella bibelavsnittet då, att det handlar om gärningar när det handlar lika mycket om tro. Dessutom så ska ni lägga märke till att det står genom tro. Men det ska förresten, jag kommer tillbaka till det. Vi kan lämna det så länge. Men det betyder att när Jakob ska tala om människans förhållande till Gud, så kan han tala lika gärna om tro som om gärningar. Eller lika gärna om gärningarna som om tron. För det är samma sak. Går inte att skilja åt. Det här ordet tro, det ska också sägas då med anledning av Jakob, är ju alltså, som ni redan har förstått, ett väldigt viktigt ord i den bibliska världen. Men då ska man också ha klart för sig att det är ett väldigt, om inte oviktigt, så dåligt ord i den hedniska världen. Och han skriver ju i en hednisk miljö. Därför att tro, om du skulle fråga romarna eller grekerna, så är det någonting, tro för dem, det är alltså brist på kunskap. Tro, det gör de som inte vet någonting. Så där har ordet tro inte den klangen som den har i den bibliska miljön. För den bibliska miljön är, som ni vet, tron väldigt viktig. Så det som är viktigt här för Jakob, det är inte att tala om tron eller om gärningarna, eller ens ta upp de där motsättningarna. Vi ser ju av texten här att han förstår att det finns motsättningar, men det är ju inte det som han skriver om. Utan det som han vänder sig emot, det är ju att han har hört att det finns de som säger sig ha tro utan gärningar. Alltså om det är så att hedningarna kommer till tro, som Paulus säger, genom omvändelsen, så måste ju det också inkludera att de börjar göra trons gärningar, säger Jakob. Eftersom bara tro kan det inte vara frågan om. De måste ha både och. För att om de bara talar om tro utan gärningar, då har ju tron lösgjort sig från gärningarna. Då är det ingen riktig tro, säger Jakob. För den typen av tro finns inte. Den är farlig. Och det är det han polemiserar mot. Han vänder sig mot dem som säger sig ha tro fastän de egentligen inte har det, enligt Jakobs sätt att förstå det här. För att om tron håller på att lösgöra sig från gärningarna, då måste han ju varna för en falsk och en inbillad tro. Och det står så också i vers 17. Tron i sig själv är död. Om man skulle kunna tänka sig tron i sig själv, så är den död. Den finns inte. Den illusion. Det är uppenbart alltså att Jakob hävdar, och det är det vi ska ha lärt oss också efter de här gångerna. Jakob hävdar bestämt att det finns ingen tro utan gärningar, utan de här två sakerna hänger ihop. Och om du då tittar på det här med gärningar, det var det som jag ville att du skulle lägga märke till, men jag svalde det och sa att jag skulle komma tillbaka till det. Men om du tittar i, ja, till exempel vers 20. Vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan Gärningar är döden. Det var inte det jag skulle titta på heller. Det var nästa. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar? Lägg märke till att han skriver att Abraham blev rättfärdiggjord genom gärningar. Han skriver inte på grund av gärningar. Abraham blev rättfärdiggjord genom, på grund av tro genom gärningar, om jag uttrycker det så. För det är samma sak. Och på samma sätt om du tittar i slutet på vers 18. Så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. Så att gärningarna är aldrig någonting i sig. Lika lite som tron är någonting i sig. Utan de samverkar. De hör tillsammans. Båda två. I vers 19. Så säger han vidare då. När han nu vill hålla ihop det här med tro och gärningar. Och att en levande relation till Gud. Så säger han. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i, men det gör också de onda andarna. När han tar upp det att Gud är en, så ser vi återigen det judiska. För det är ju den judiska bekännelsen. Det är ju den bekännelse som står över alla andra bekännelser i den judiska tron. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Echad på hebreiska. Men echad, att han är en, det har olika nyanser i det ordet, därför att det betyder visserligen att Gud är en, alltså singularis. Räkna ordet ett. Och det är så vi tänker på det när vi hör att Gud, att Herren vår Gud, Herren är en. Men det betyder också, echad betyder också att han är en i den meningen att han är enastående, unik, över alla andra. Och det betyder också för det tredje att echad betyder två stycken som är förenade i en. Och Gud och det utvalda folket, de är echad. De är förenade i ett. Herren vår Gud, Herren är en. Han är ett med oss genom förbundet. Och då förstår man också fortsättningen. Du ska älska Herren din Gud. Det är som ett äktenskapsförbund alltså. Så det räcker inte med att säga Gud är en. Eller tro så i intellektuell mening. Eller kanske inte ens att begripa att Gud är enastående. För det tror nog också de onda andarna. Utan i detta ligger också, i tron att Gud är en, så ligger också gemenskapen. Att man är förenad med Gud. Tron är alltså en livsgemenskap med Gud. Tron är inte ett intellektuellt församthållande. Tron är livsgemenskap med Gud. Denna livsgemenskap med Gud syns, hörs genom munnen, som vi ska se senare, och syns i våra liv, märks i våra gärningar. Och så måste det vara, och så kan det bara vara. Det kan inte vara på något annat sätt, menar Jakob. Då tar vi det andra exemplet. Det andra exemplet är alltså vår fader Abraham, som det står då i vers 21. Vi läser där 21 till och med 23. Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar. Det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Den här berättelsen finns då i två delar. Om du tittar i första Mosebok, eller lyssnar till det här åtminstone. Första Mosebok kapitel 15. Då har det alltså hänt i första Mosebok kapitel 12. Att Gud har kallat Abraham. Och Abraham ska då lämna sitt folk och sin släkt, eller sitt folk och sitt land. Och så ska han gå då till ett annat land som Gud ska visa. När Abraham hör det, då tror han ju på det ordet som han hör. Annars skulle han ju inte gå. Så själva detta att han drar ut ifrån sitt land är så att säga den praktiska sidan utav tron. I kapitel 15 så får Abraham höra Guds ord igen, står i vers 1. Och då så säger Gud till honom att han ska få lika många barn, alltså hans släkt ska bli lika stor som stjärnorna under himlen. Och så kommer det i vers 6. Och Abraham trodde på Herren. I det fallet kunde han ju inte göra några gärningar så att säga för att visa att han trodde, utan han hörde bara detta och så tog han det till sig, han trodde på Herren. Och Herren såg att han trodde på honom. Och därför så står det så här att Gud räknade honom det till rättfärdighet. Gud räknade Abrahams förtröstan på Gud. Räknade det till Abrahams rättfärdighet. Det vill säga, Gud betraktade Abraham som rättfärdig. Fastän Abraham inte hade i det här läget visat det genom gärningar. För det fanns ju inga möjlighet, han bara hörde ordet. Men han trodde och det räknades honom till rättfärdighet. Det betyder inte att han var rättfärdig, det betyder att han fick en rättfärdighet som var tillräknad. Och så här säger man också inom åtminstone vissa kretsar av luthersk tro. Man talar om den tillräknade rättfärdigheten. Och den har ingenting med dig och mig att göra, inte ens när vi är troende, utan det har bara att göra med den forensiska rättfärdiggörelseakten i himmelen. Det vill säga att Gud i himmelen betraktar oss som rättfärdiga på grund av Jesus, fastän vi egentligen inte är rättfärdiga. Det är Guds domslut. Gud bedömer oss som rättfärdiga. Och så var det med Abraham. Han räknades som rättfärdig. Men sen så går vi till kapitel 22. Så kommer vi till den där berättelsen där han ska offra Isak. Och den berättelsen börjar med orden, vers 1. En tid här efter satte Gud Abraham på prov. Vad är det för någonting som Gud ska pröva, om jag får fråga? Om Gud ska sätta Abraham på prov, vad är det för någonting som ska provas? Vad är det som ska prövas? Vad är det Abraham ska visa? Jo, det är ju just detta. Han ska visa att han fortfarande tror på Gud. Det är det som ska prövas. Och då får han här i uppgift att ta med sig Isak. Och så ska han offra Isak på Moria berg. Och ni kan berättelsen, så jag behöver inte återberätta den. Och så just när han ska stöta kniven i, eller när han räcker ut handen och tar kniven för att slakta sin son, vers 10, så blir han förhindrad utav Herrens ängel. Och så säger Herrens ängel, eller Herren själv då, i vers 12: lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud. Nu vet jag att du tror på mig. Då du inte ens och vill följa mig och vill lyda mig och vill förtrösta på mig och så vidare. Då du inte ens har underhållit mig, din enda son. Gå nu till Jakobs brev igen. Jakobs brev kapitel 2. Så står det så här i vers 23. Så uppfylldes skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Den där tillräknade rättfärdigheten, den som han hade fått utan att kunna visa upp den, den visade han upp när han skulle offra Isak. Då kom trons gärning. Och trons gärning var tvunget att komma förr eller senare. Och nu prövar Gud honom så att han får tillfälle att visa att han verkligen är rättfärdig. Och han består provet. Och så står det i inledningen på vers 23: då uppfylldes skriftordet. Då uppfylldes alltså rättfärdigheten. Då blev den synliggjord. Då uppfylldes tron. Då var inte rättfärdigheten bara tillräknad längre, utan nu är den uppfylld. Han har visat att han är en rättfärdig man som tror på Gud. Han fruktar Gud och han kallas Guds vän, som det står i Jakobs brev. Det här tror jag är tillämpligt också på oss i allmänhet, att vi har ju en tillräknad rättfärdighet. Vi kallas för kristna. Men varje gång vi prövas eller frestas, så är det ett tillfälle för oss att visa att vi också är det. Och då behöver ni inte bli förskräckta, för att ni kanske tänker sig att jag räcker inte till. Men det är inte mängden gärningar vi talar om. Och det är inte storleken på tron vi talar om. Utan det är de där orden: jag tror på Gud Fader, himmelens och jordens skapare. Jag tror också på Jesus Kristus och så vidare. Jag tror detta. Och det bekänner jag mig med min mun, för att jag tror det. Ingen kan bekänna Jesus som Herren med mindre att han gör det i den helige ande. Och då brukar jag tänka så här: stämmer det? Så tänker jag så här: ja, det stämmer. För visserligen kan man säga Jesus är Herren med sin mun utan att mena det. Men man kan inte säga Jesus är Herren och mena det, med mindre än att det sker i den helige ande. Så själva genom hjärtats tro blir du rättfärdig, säger Paulus. Men genom munnens bekännelse blir du frälst. Det kommer så att säga fram, det syns. Hörs genom munnen, det syns genom gärningarna. Så visar det sig att vi är kristna. Du kan lägga märke till det där också i vers 23. Jag ser att tiden drar iväg här. Men i vers 23 om att han kallades Guds vän. Ett lite ovanligt uttryck, men det finns här hos Jakob. Du kan jämföra det med som står i fjärde kapitlet. För där står i 4:4: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Så där kommer det igen. Det handlar om är att leva som vän med Gud. Alternativt leva som ovän med Gud, skild ifrån Gud. Antingen lever vi i tro och gärningar, i gemenskap med Gud, vi påverkas av Gud. Det stora livssammanhanget talar jag nu om, inte om enskilda gärningar. Inte om mer eller mindre tro, jag talar om en upprättad relation. Om det så är lite som ett senapskorn, så är det ändå det vi talar om. Vi är insatta i det goda livssammanhanget, det är det som är avgörande. Inte enskilda handlingar eller vad vi har sagt eller inte har sagt och vad vi borde ha gjort och inte borde ha gjort och så. Det är inte det vi talar om. Vi talar om att vara Guds vän, att vara i gemenskap med Gud. Det sammanhanget präglas av tro och gärningar. Vi kommer att se mer av det när vi går vidare sedan. Alternativt att vara skild ifrån Gud, som är det onda livssammanhanget. Och där kan ju i och för sig finnas tro, men inte tro i den meningen som Paulus eller som Jakob talar om det, att vi är i gemenskap med Gud. Utan vi har tro som ett intellektuellt försanthållande, men vi gör ändå som vi själva vill. Det saknas gärningar och tron är egentligen död och så vidare. Alla de varianterna. Förresten, ja, där tar tiden slut, va? Men vi kanske kan börja där nästa gång. Jag bara nämner det då, att Abraham förekommer som ett exempel också hos Paulus, nämligen i Romarbrevet 4. Och där, ja, jag måste visa på det ordet. I Romarbrevet 4, där Paulus då talar om att Abraham blev rättfärdiggjord genom tron. Och han betonar tron. Men då så skriver han så här i 4:2: om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av och så vidare, men inte inför Gud. Och så kommer det här med tron. Lägg märke till att han säger så här, att Abraham förklarades inte rättfärdig alltså på grund av gärningar. Nej, men genom gärningar, säger Jakob. Så inte ens mellan Paulus i Romarbrevet 4 och Jakob i Jakobs brev 2 behöver vi hitta några motsättningar. Vi blir inte förklarade rättfärdiga på grund av våra gärningar, men genom våra gärningar.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Jakobsbrevet, och det var del 9 du hörde. Det här var en sändning från Värnamo församlings närradioprogrammet, heter Bibeltimman. Producent och tekniker Ulf Gustafsson. Här efter så kommer sändning från Missionskyrkan. Och du får lyssna till deras söndagsgudstjänst.